Fotboll, samba, Bayern samba. Här på söder en fläck på jorden, är det bollen som säger orden. Bayern samba.
Hej, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det svänger om Bayern. Det är tisdag, två dagar efter seger mot Elfsborg, och jag sitter här med Jim och Gurra. Vi har ägnat 45 minuter som ingen kommer få lyssna på åt att prata ihop oss. Det känns som det var länge, det är ju nästan två veckor sedan vi sågs och spelade.
Ja, verkligen. Ja, det känns som det var ett tag sedan. Man hade mycket att avhandla om både det ena och det andra innan.
Ja, det är brett.
Ja, verkligen.
Det var inget som var värt att spela in, eller?
Jag tror att det var ganska mycket.
Allt hade nog varit kul.
Jag tror det hade varit en bättre podd än,
ja, de 45 minuterna.
Än många andra vi har gjort. Ja. Men så är det. Kul att se er. Hur känns det så här?
Detsamma.
Ja, tack. Trevligt. Jag är här ett tag till innan jag sticker iväg igen.
Hur var ÖIS Skövde?
ÖIS Skövde, det var inte den bästa fotbollen jag sett i mitt liv. Det var ett dunderbottenmöte som jag kommenterade igår. Jeff Robin, trevligt. Pratade med honom. Blev glad när man pratade om Hammarby. Matchen var nog en av de tuffare som jag har kommenterat. Man sitter i ett bås på Gärdet och sen så har man en producent och en som rattar liksom bilderna. Och han som körde liksom repriser och sådär, han var hyfsat ny. Han sa efter första 45, han bara, det här är nog den tråkigaste match jag har gjort. Och det hade liksom, det var Skövde som kontra och ÖIS som inte fick igång sitt spel alls. Slutet 2-1 till Skövde till slut, som var i superjumbo. Alltså verkligen superjumbo i Superettan.
Vem är tränare i Skövde? Är det...
Tobias Linderoth,
eller hur, visst är det?
Satt på läktaren avstängd. Så att det inkom...
Skövde som i spelar inte de som är alltså seriesystemets tråkigaste fotboll, eller?
Jag skulle verkligen tro det. Alltså, det är verkligen kontringar, långa inkast. Alltså det är den här...
Ja, mycket fasta.
Nidbilden av brittisk division 1-fotboll, championship-fotboll är det. Kul också med assisterande i Skövde, Mikael Lindgren heter han, som kör... När man kallar Tobias, vi säger ju Tobbe. Han är ju äldre, han säger Tobbe.
Det är ja.
Tobbe.
Ja, så att,
det är som folk som säger Alex också istället för Alex. Det är otroligt provocerande.
Ja.
Såg för övrigt...
Och, 50-60-talister säger ju crack och cash också.
I kombination, eller?
Nej, ja, möjligtvis. Men just där, cash. Du säger väl cash, antar jag.
Ja, precis. Sen kan det också vara att det är lagt åt andra hållet, att det är för modernt, som när jag läste Nacka värmde posten innan jag kom hit.
Har du den hemma?
Ja, den dimper ner i brevlådan.
Det är sanslöst.
I Nacka kommun. Så att, var det en krönikör som heter Hjalmar utan H, bara med J.
Oj.
Ja, det är för nytt.
Ja, då kändes det för nytt. Då ville jag plötsligt vara Tobe eller Alex.
Ja. Fan, dåliga krönikor han skriver, Hjalmar med J, alltså. Han sitter ju på någon bänk där, du vet, nedanför
Vickar ut över.
Ja, skriver någonting om att han livet kommer gå snabbt, och så hamnar han på det här pampiga ålderdomshemmet uppe på höjden där, du vet,
Davikshem där.
Ja, exakt.
Förbi där idag, jävla
vakna
slott,
Hjalmar alltså.
Ja,
ja, det är det. Vad var du sa? Förlåt.
Nej, det var bara kul, för det var en sån här tidsmarkör med Tobe. För det Tobe. Vet man att det är liksom, det är bara... Och sen så är det ju, någonstans är det ju lite synd, för alltså, Tobias Linderoth, Anders Linderoth, Åbyn, de hängde ihop där. Så det var ju lite, men annars var det inte så mycket, det var inte mycket Bayern över något av lagen, bortsett Jeff Åbyn.
Nej, för ingen relation till varken ÖIS eller framförallt inte Skövde.
Nej. Men du har en relation till Åbyn, för det är en gammal favorit till
det. Ja, det får man verkligen säga. Det var min alltså, första favorit, är svårt att säga. Han var ju inte i Hammarby så tidigt, men alltså, i mitt så här, första Hammarby som jag verkligen gillade, det är klart, alla gillar ju 0-1 och SM-guld och hit, men så här, jag gillade ju Linderoth Bayern som fan, och då tyckte jag att Jeff Åbyn var, ja, han var så jävla nice alltså. Jag satt ofta på, var det L eller? Som var första sektionen efter klacken.
Ja, det var, kan nog stämma. Det var väl KLMN, var det redan hela vägen till O?
JK i alla fall. Ja, skitsamma. Ja. Det borde man kunna.
Dålig bokstavskombination.
Ja, men vet du det, när jag var, alltså, när han var i Prime så satt jag ofta, alltså klacken eller där. Och han, när han tuggade på vänsterkanten där längst med de första sektionerna där sitt, alltså. otrolig inläggsfot, bra. Ja, jag gillade verkligen honom alltså.
Gjorde inte han också mål i guldmatchen?
Det var exakt det jag tänkte på, ja, också, att han i alla fall spelade den.
Ja, jag tror att han var målskytt i den.
Ja, han gjorde väl 0-1.
Mm. Ja, exakt. Och sen den stora
Jeffrey Aubin.
Ja, han fick också fick ju sin fot sprayad, vänsterfoten, ja, för att han vann skytteligan.
Och sen det som jag vet att jag tyckte var stort var jag, som det alltid togs upp, var att han fostrade Bayern München.
Just det.
Ja, det gillar de verkligen, ja, att säga.
Men
en riktig grässpelare. Helvete vad han hade fått tufft att spela i, alltså det hade ju alla som spelade i Bayern då, men det känns som att han var så jävla, han hade inte fixat att spela snabb konstgräsfotboll.
Nej, det hade nog blivit stökigt.
Alltså det hade blivit stökigt för många, men så här, Petter Furuset hade haft roligare på Tele 2 liksom.
Alltså, Samba Erik.
Ja.
Men han var ju ganska en speciell typ av ytter, för han var ganska stor. Alltså,
ja,
kraftig,
exakt.
Ytter. Ja. Och sen så portionerar han ju ut energin i matchen.
Exakt, och var ju också ganska ojämn. Det har jag alltid gillat också. Inte alls någon fan av liksom jämna spelare.
Nej.
Eller alltså, jag är ute efter briljansen, det är ju det.
Och jag tyckte höga toppar, djupa dalar, lite som det själv.
Ja, exakt faktiskt.
Men sen är det ju också varit rätt ovanligt med göteborgare i Bayern som har gjort det så pass bra och blivit liksom ganska mycket Hammarby i känslan.
Mm. Vänsterfoten är ju också
Ludvigsson.
65% av det där.
ÖIS där också.
ÖIS.
Mm. Ja, du ser.
Som
ja,
vi knyter ihop säckar nu.
Ja. Ska du gå in på Bernardsson nu i Elfsborg också? Gå över direkt till Elfsborg? Nej. Är det några andra spelare i Superettan som liksom har ett Bayern förflutet som har gjort det okej, eller?
Det finns ju jättemånga med Bayern förflutet. Nu måste jag tänka. Nu satte det mig mitt på den där pottkanten. En som jag ofta kommenterar känns som, det är Dusan Jajic i Giffarna. Han har ju runt omkring. Det har ju aldrig liksom lossnat för honom.
Det är Västerås ett tag sedan.
Västerås förra säsongen och nu är han i Giffarna.
Okay.
Och härjar. Sen åkte han ju på skada, så nu är han ju skadad och borta. Har väl aldrig riktigt tagit steget. Försöker tänka om det är någon i Västerås nu som har koppling. Jane Burke.
Ja, just det. Han är i Västerås.
Har gjort det bra i Västerås.
Ja. Och HTF ska vi säga, för jag har inte säkert att alla vet om det.
Var han i HTF? Ja,
han var riktigt bra faktiskt. Han var med, tror han, till och med gjorde debut i någon svenska kuppen eller något. Pandemisäsongen där.
Känslan är att många...
Han var riktigt bra tycker jag. Jag tycker han är väl bra nu också i Västerås.
Ja, absolut. Ja. Mm. Men känslan är, sen, alltså, många av de där spelarna som förut kanske hamnade i Superettan, nu är ju de kvar i HTFF eller liksom hamnar någon annanstans. Så det är inte, för några säsonger sedan, om det var 2 eller 3, alltså när jag började kommentera Superettan när den kom till Discovery, så kändes det som att vart och varannat lag så var det ju liksom gamla HTFF-frej-spelare var som helst. Det är inte så många allsvenska Hammarby-spelare som hamnat i Superettan på det sättet. Alltså jag menar, Hammar kommenterade jag i Akropolis, va? Och härjade. Och då var ju inte han, alltså resan han gjort, han var ju liksom bänk i Akropolis.
Vad tänker du på när du hör Akropolis?
Ja, det är fuskklubb.
Inte på, vad heter det? Är det inte Percy Tårar eller någonting? Han, Jonas Inde tränar pojklag med 8-åringar som ska möta Akropolis basket.
Vi har bildat Akropolis för att få respekt. Och det har vi fått. Ingen kan ge oss skit längre.
Här på Antebergsarkiaden i matchen om lågstadiebucklan möter 9-åringarna i Akropolis klass 3B från Brede.
Akropolis basket.
Ja, men otroligt.
Jonas Indes livsöde kan man ju ägna.
Där har vi inte superrätta nivå längre ens. Jag är längre ner. Ja, men, så kan det vara.
Men det är det som är kul med att kommentera superrätten. Att det dyker ju upp, för liksom, i nästan varje lag så dyker det upp ett namn som är så här. Det här namnet har jag inte sett på länge. Har han hamnat här? Jag tror att David Johansson, på tal om då Jeff Robin, är mer balanserad spelare. Det var ju liksom konstant samma nivå oavsett match, oavsett vad han spelade. Ja. Han tror jag hjälpte till i Skövde med Tobias Linderoth för 2 säsonger sedan. Han är väl från Tagnen från Tidaholm, och det är inte så långt från Skövde.
Vet du vad jag tänkte på? David Johansson hade ju inte jag kunnat sätta en dialekt på. Jag vet inte hur han låter. Så anonym var ju han i Bayern.
Ja.
Det finns en klassisk, jag tror det är från Flibbens Bayern-filmer, när torskat mot Falkenberg och spelar 0-0 borta och David Johansson får ta liksom kvartsamtalssnacket.
Han är så okompatibel.
Ja, men alltså det hörs. Ja, vi tycker. Ja. Du vet. Ja, det är väldigt tragiskt. Ja. Men vi ska se om vi kan hitta den. Det är ganska kul. Eller, kul i efterhand i alla fall. Ja, tror det är katten som håller i talet också mot bra pondus där. Och David Johansson, inte mycket pondus.
Säg ett sent grattis till katten.
Ja. Ja, absolut, 40 bast utan rast.
Ja, det var en fin banderoll som dök upp matchen.
Mm. Ja, grattis. Mm. Gamla, ja, stort grattis. Gamla klackledare på sig, men även nu ibland.
Alltså, men, om du frågar vad man tänker på när man säger Akropolis, vad tänker man på när man säger Capo? Eller,
alltså, ja, inom Bayern sammanhang så hoppas jag att de flesta tänker på
det. Ja, alltså, det tror jag alla. Alltså, jag skulle nästan sträcka mig till att alltså, folk utanför...
Får man säga förlåt till de nya?
Nej, men alltså, även, jo, men alltså, vadå? Han har väl ändå liksom plöjt, eller vad säger man, plogat vägen eller så. Jag tänker nästan att de andra, alltså folk utanför Bayern till och med tänker ja, katten alltså, när det är Capo.
Verkligen... Vad ska man säga, en som har förändrat mycket inom läktarkulturen.
Ja, och så, jag menar, det fanns
inte, bara, säkert... inte bara inom Bayern som du säger, utan liksom hela,
ja, exakt.
Hela Sverige.
Och jag menar, det fanns säkert, jag är kanske lite för dåligt påläst, men det fanns säkert folk inom UB som gjorde minst lika bra grejer som honom. Men han var ju också liksom alltså han var ju alltid ansiktet för att han var den som alltid stod där.
Ja, ja, absolut.
Med alltså, ryggen mot planen i 10 säsonger och bara tugga på. Liksom. Är ja. Superhjälte på alla sätt.
Stort grattis.
Verkligen.
Hur står sig läktarkulturen i Hammarby idag tycker ni?
Alltså, det var ju mycket kritik tidigt på säsongen, även av oss. Det var det här mobilgnället och det var det ena och det tredje och man skulle se över vilka som skulle köpa ståplatsbiljetter. Men jag tycker den här Twente-insatsen borta på något sätt sände en signal hur bra det kan vara. Och då ökar också alla sin liksom vilja att göra det lika bra hemma. Och jag tycker att Twente hemma var ju helt fantastisk. Och jag tyckte att det fördes vidare framförallt. Ja, den var okej. Men jag tycker att Elfsborg nu tyckte jag var jättebra igen.
Ja.
Säger man, försiktigt optimistisk att det liksom, det vart som en ny start för många. Och jag kände det i matchen mot Elfsborg att det var liksom många äldre också i kärnan, att många kanske liksom har stått lite längre upp på läktaren eller tagit det lite lugnt. Nu kändes det som alla var liksom samlade igen i mitten och det tror jag gör jävligt stor skillnad.
Ja, och även alltså, så här, bra ös på långsidorna.
Ja. Och så här situationsbaserade...
Lite gruvstämning också. Exakt. Men jag tror det kanske är så här... Man behöver, det är lätt att bli bekväm. Alltså, tyvärr var det ju återigen 26 000 sålda. 21,5 eller 21,5 som blippar biljetten. Det är ju lite märkligt alltså.
Att ja, semestertiderna borde ju börja ta slut
också. Ja, och också så här... Jag menar, man kan skylla på semestertiden. Men jag menar, det där börjar bli... Alltså, vad är det... min dåliga huvudräkning, men det är väl liksom så här 12% eller 15%, alltså det är liksom, det går ju inte att det är så många som, alltså det är alldeles för mycket. Alltså, vad gör de? Alltså jag känner några som har dubbla biljetter, som har så här, de har biljetter med familjen eller med liksom en familjes biljett med sina barn och sen en vanlig med sina kompisar liksom. Alternerar man väl lite emellan beroende på liksom så. Men jag menar, så jävla många sådana kan det inte finnas. Så
nej, man kan ju dessutom efterskänka dem.
Alltså ja, verkligen. Men det är så konstigt att det är så extremt stor skillnad på sålda och blippade. Så att säga.
Det mejlet kom ju vansinnigt sent att man skulle efterskänka biljetten. Jag tror den kom på match då.
Jag tror att det kom flera faktiskt.
Gjorde det? Ja, jag fick nog bara ett. Men jag reagerade på det. Alltså anledningen till att jag frågade var dels av intresse. Men jag reagerade lite på, jag vet inte om ni tänkte på det, när Simon Strand gjorde sin intervju efter matchen och skulle springa ut till Norra.
Mm.
Att Norra nedre, alltså åldern på vissa där var ju jättelåg. Alltså,
ja, men det där är ju...
Jättelåg.
Det där är också ett problem som vi har snackat om. Eller ett problem, det kan ju finnas positiva aspekter också. Men många av de äldre på läktaren, har ju, alltså från Söderstaden tiden, har ju gått över till långsidorna. Mm. Så att medelåldern har ju varit betydligt lägre på nya arenan än på... Framförallt med tiden. Så.
Men,
och det är där också det billigast. Men samtidigt, det är där också...
Det får väl vara gamla östra.
Det kan väl vara lite negativt att det är inte samma tryck om du har 1000 12-åringar.
Ja, fast det är väl ingen 12 år. Alltså hur mycket 12 år
är det? Jag var överraskad över hur unga de var. De var väldigt unga. Alltså,
det är ganska många
jag skulle gissa att de var typ 10.
I för sig. Alltså,
men det är också bra för återväxten.
Ja,
alltså.
Ja, det var det jag tänkte säga.
Det finns ju positiva delar.
Någonstans också. Måste man ju få vara. Och jag menar, på Östra, jag stod ganska mycket Östra när jag var, alltså, ja, kanske de första, alltså, lite, någon mellanting mellan, först var det ju familjeläktaren, sen var det lite klacka, men sen när, så gick man på Östra ett tag, och jag menar, UB stod ju på Östra ett tag och sådär. Alltså det var ju lite så här, där kunde man ju få liksom utbilda sig själv lite. Och i klacken var det någon annan som talade om hur man gjorde. Det kanske var lite lättare, och man hade några Sankt Erikskupsbiljetter, och det var lite billigare att stå på Östra. Man var lite till och från, men det tänker jag att sådana ställen måste ju få finnas för att man måste få lära sig hur det är att gå dit. Och det är väl ett alldeles utmärkt ställe att stå på då. Jag vet inte hur det är på norra, om det alltid, det kan inte bara vara 12-åringar, men...
Nej, jag tror det är mer ute i kanten och sådär. Sen ja. Är det de som springer fram när Simon Strand kommer fram. Det är ju inte, det är inte Adam, ja, kanske Adam. Nej, men liksom, om du är 40 år så kanske det inte är jätteintressant att ta en selfie med Simon Strand efter match, men när du är 12 så är det världens
ja,
grej.
Ja, det är bra.
Så
det
där, efter den matchen
och där på nedre är det också, eller på nedre så är det ju fri rörlighet. Du kan ju gå från långsidorna till kortsidan.
Ja, just det. Ja, just det.
Så det är mycket möjligt att det är många som har sprungit över för att han är där och vill se. För det börjar ju tömmas på andra folk också. Så att, men det är betydligt yngre överlag.
Men, och precis.
Det har bara varit tidigare.
Ja, men det, jag tycker inte, jag såg ju sig inte där, så jag ska inte säga. Men jag tycker, det tycker jag ändå är helt rimligt. Just att det är där också. För att,
Tvente hemma när det är 20.00 en torsdag. Då var medelåldern betydligt högre än ofta på
och det är också helt rimligt.
15.00 söndag. Där är liksom, typ Bayern har ju typ, alltså där råder ju också delade meningar, för där är ju verkligen, nu var det 17.30 men skitsamma. De här söndagsmatcherna som är liksom, de är ju lagda där av Bayern för att Bayern vill ha ett familjearrangemang på ett annat sätt. Medan Djurgården alltid i stort sett spelar måndagar 19.
Alltså. Det är, ja, det är framförallt nästan det tv som bestämmer.
Ja, men jag vet att Bayern har haft det önskemålet.
Ja, det är så. Ja, exakt. Ja, men det har jag
och det är, liksom, det är en strategi.
Ja, men det har de ju sagt med medlemsmöten och sådär också. Att det är liksom.
Och där har ju, då är ju ofta medelåldern på de måndagsmatcherna högre, skulle jag säga, än på söndagsmatcherna klockan 3, för då kan du gå med, då är det ett familjenöje. Men 19,
då kan man framförallt gå själv.
Då lägger någon ungarna eller liksom, det blir för sent för skolbarn i låg ålder och så vidare. Så att ja, det där är också en 12, stor 13. Anledning till att det blivit en yngre publik nu.
Nej, men det var 12-13 bast. Jag hade fått gå på fotboll om jag var 12 år klockan 3 själv på Tele2. Alltså jag har definitivt inte fått gå på Tvente hemma klockan 8.
Nej, precis.
Alltså när jag var 12, det finns inte en chans.
Nej.
Och det är väl det som är bra också, att man får chansen och liksom prova på det där mitt på ljusa dagen, och det finns folk där om det händer något eller inte, vet jag. Så även om man själv när man var 12 trodde att man var alltså jättekingkong.
Ja, exakt. Ja.
Men alltså i många, jag följer ju några andra klubbar, där är ju alltid en dialog mellan supporter och ledning kring var liksom klacken ska stå, vilket utrymme de ska få etc. etc. Pågår en sån diskussion mellan klubben och kan bidra? Och om det gör det eller inte gör det, oavsett, hur skulle, ser ni, gillar ni utformningen som den är idag på läktaren, eller ser ni en annan lösning som ni tror skulle kunna öka trycket?
Ja, alltså jag tycker man, det första man skulle kunna göra på norra övre är sittplats, alltså det går att sitta, om man ska säga. Och hade man tagit bort det och haft den som en ståplatssektion, så hade man kunnat få in fler, och dessutom hade inte folk satt sig i hörnen som det gör nu. Det är väl det största. Men Bayern är väl så där på den kommunikationen. Det är väl, SLO:erna gör väl allt de kan. De är liksom, men det är ju framförallt arenabolaget som är det stora problemet, vad jag förstår. Och de är helt, de har ju ingen gehör alls.
Okay.
Så att, ja, det finns massa så här.
Men vill du
ha, vad säger man, någon sån här checklista med grejer som folk har efterfrågat och ingenting som har hänt. Liksom.
Men kortsida är ändå så här. Det är liksom, om du får drömma fritt, vill du hellre ha klack på långsida då?
Nej, inte på den här arenautformningen vi har. För det har vi också provat. Jag tycker inte det funkar. Det blir konstigt med tifon också.
Mm.
Att typ det blir en nedre del på en långsida. Det ser konstigt ut på nya arenor. Jag tycker det är jättebra med den här nedre övre. Däremot nedre läktaren är ju helt horribel. För att den är nersänkt. Den är liksom som, om du står längst ner så ser du ju inte ens linjer, alltså inga linjer eller mållinjen eller någonting. Så att den är helt, den är brutalt usel. Mm. Så den borde ju också höjas. Och den där VIP-delen är också helt bizarr att den finns. Men vad fan. Alltså, det är lite, man får jobba med lite det man har också. Mm. Men jag tycker det har blivit en ganska bra lösning, det här övre och nedre norra, tycker jag.
Håller du med, Jimbo?
Ja, absolut.
Alltså det är mäktigt när man ser den framifrån, när det liksom hela den där.
Ja, jag tycker, jag gillar också när det är fullsatt och det är derbyn och så här. Jag gillar att det finns ett räcke i mitten. Det får jag får så här San Siro känslan.
Ja, ja,
folk sitter på räcket och det är liksom det ser jävligt härligt ut, eller liksom det gillar jag som fan. Sen är det väl bra. Jag har ju aldrig stått på Tele 2. Jag har aldrig varit i liksom långsidig klacken där. Men jag vet att många gillar det. Att få stå upp och titta på fotboll. För att så var det på Söderstadion. Och så gillar man att titta på fotboll. Och det är lätt att vara lite större gäng. Och det sådär.
Och man flyter ju runt också.
Ja, men jag menar det. Då, alltså, det är lätt att vara många. Man kan komma dit kanske. Det är lite mer sådär. Man kommer dit själv. Man träffar några. Alltså jag vet inte hur. Så. Det tycker jag. Det har blivit bra. Alltså både. Att både liksom, att det varit en klack på övre, att den grejen gick igenom, och sen att det varit den här, att långsidig klacken är kvar, det gillar jag. Sen, jag har ju min på aktiv sittplats där, precis efter långsidig klacken, och där står ju alla upp ändå. Det är bara att man har sin plats liksom. Vilket jag tycker är jävligt kul, för att vi har ett jävligt bra gäng och massa bra folk runt omkring. Och dessutom, jag gillar att, alltså där du sitter ju på, jag kommer inte ihåg ditt nummer.
309.
Just det, det är övre typ mittlinjen.
Ja, övre västra.
På västra, ja. Och jag har ju precis mittlinjen, nedre västra, rad 8. För den som vill komma dit, säger hej. Ja. Nej, men jag tycker att man ser ju bättre på övre fotbollsmässigt. Men jag tycker fortfarande att jag...
Närheten
för mig ser jag fotbollen bättre, för jag gillar att vara nära. Så jag tycker att min plats är perfekt liksom. Men det är svårt också, jag snackar med några som är ett stora gäng. Det är ju jävligt svårt att flytta på sig om man vill ha flyttat helt gäng, för att det är ju fullt överallt på de, vad ska jag säga, bra platserna. Och då är ju långsidig klacken ett jävligt bra alternativ, för att man kan vara lite mer flytande. Sådär. Så att, sen vad fan, det finns massa grejer, men alltså naturgräs och hit och dit. Och,
ja, det är en annan fråga.
Så, ja, att man hade gärna kanske haft lite mer grönvitt där inne och så vidare och så vidare. Men den där...
Ja, alltså arenan i sig, alltså jag tänkte mer såhär, den är ju en helt annan fråga. Jag tycker att den är så opersonlig och tråkig på många sätt, så att, ja, jag blir inte glad när jag går in där.
Nej.
Och det tycker jag är så jävla deprimerande. Vi har ju sagt det 1000 gånger, det här med att man inte hör ett ljud ut, till exempel.
Nej.
Hade man gått och en scen av 19 matchen höst och hört när man kliver av Globens tunnelbana att du hör sången närma sig.
Ja, alltså, precis. Ja.
Alltså, då är det gör ju 5 gånger så mycket liksom, adrenalinmässigt också. Att man kommer
nu kommer grus
in,
där.
Och det är liksom så här bibliotekstyst i den här jävla kulverten, man ska säga, innan man kommer in på läktaren med de här branddörrarna. Och det står liksom King of the Dog eller något sånt här, och den jävla hot dog. Alltså urtråkigt ju.
Nej, publikmässigt, om det var det som var frågan, så tycker jag också, alltså då tycker jag att det har satt sig på ett jävligt, det är ju länge sedan, för 10 år sedan bara jag flyttade dit, men jag gillar ju den här kurvan mellan liksom bänkarna och norra på östra sidan, som allt, där är det riktigt bra, alltså, så i långsidig klacken har satt sig och övre har satt sig jävligt bra också. Så jag tycker det, liksom folk har hittat sin plats på ett jävligt bra sätt, och jag tycker inte, det var lite tjafsigt i början, minns jag, att det var lite så här, var ska man stå, det är bara mummelramser och ja, absolut, och så på så vis tycker jag att det, ja, jag vet inte, det är,
sen
klart
är det
att göra grejer
synk
bättre.
Och sådana där grejer, alltså att det står 2000 pers eller 1000 pers på varje sektion som är villiga att sjunga, och alla ska sjunga som en enhet, det blir ju också svårt, alltså.
Ja, det
så
är ju
såna där problemen.
Det är ju så här PA-system då,
ja,
det liksom.
Men det där är ju också så här, ja, vi skulle kunna prata i 5 timmar om det.
Ja, nej, men det finns ju massa saker man kan ta upp. Alltså jag är ju alltid, nu är det ju svårt med södra med tanke på att det är en borta läktare, och i vissa fall så är den ju tokfull, eller vissa, det är derbyna och kanske något lag till max. Men och i andra fall så är den ju tvärtom. Alltså att man skulle på något sätt, så skulle man ju vilja få igång den också. Alltså att det finns någonting där, om det är det som är liksom klacken som man börjar i, förstår ni? Att man ska ha någonting som man kan få tryck runt hela arenan under en hel match, för nu blir det ju, jag sitter ju mer åt det hållet, lite mer åt det hållet, och det är framförallt när det är mycket folk på plats från motståndare, så blir det ju att man, det blir väldigt isolerat. Det är väl, för jag sitter och sjunger ju ingen i princip förutom jag.
Men det är väl en så här utopiska grejer när man kollar i Europa med PSG back in the days innan det blev Qatar PSG, när de hade liksom två hela liksom kortsidor.
Napoli körde den också.
Ja. Och nu var ju PSG kanske ett dåligt exempel, för de hatade ju varandra.
Ja, så lite
ju
samma,
ja,
samma sak i Bayern München.
Det blir ju kanske, nu hatar vi neder istället. Nej, vi som står på över. Nej, ja. Nej, så att ja.
Det är också svårt att ha en sektion
säkerhetsmässigt, tror jag också.
Ja, det med, men också det är svårt att ha en sektion där man ibland inte får gå på sin vanliga, alltså om man ska bygga upp någonting kring södra och så bara, ah, det är derby, då får inte jag, var ska jag stå då? Då finns det inga platser, eller liksom man kanske har säsongskort där, och sen så Malmö, Göteborg, Norrköping, AIK, Djurgården, det försvinner 5 matcher av 15 på hemmaplan när man inte ens får gå på sin vanliga. Men jag håller, alltså det vore ju häftigt om man liksom fick till det, men ja. Det kanske är norra nedre som får, alltså om det är så som ni, alltså om det är ändå relativt ungt och liksom, det är kanske där som är inskolningsplatsen då, alltså så får man
ja, exakt, och det kommer, alltså det är ju konstant, vad ska man säga, en sån här klyscha, levande organism liksom, det kommer ju utvecklas med tiden och det kommer nya klickar och det ena och det tredje, så förhoppningsvis, så jag menar, det skulle ju räcka med, om man inte liksom kan ta södra, men att västra nedre, alltså mot södra till. Att den skulle börja vakna till liv. Det är väl en familjeläktare idag, va?
Jag tror bara det är vanlig långsida.
Alltså att man skulle försöka göra något sånt för att få lite mer. För det är väl det jag... Men det är ju för att jag också sitter där jag sitter ibland. Och sen så vill jag... Jag skulle ju kunna vara en sån person som skulle kunna ha en säsongsplåt i liksom, på aktiv stå slash klack och en där jag sitter, beroende på vilken match det är. För att vissa matcher så är jag ju... Som sagt, jag blev ju tillsagd för att jag klappade för högt här mot Femte. Och då vill man ju skjuta den människan.
Hur vill man klappa till någon?
Ja, men då blir man ju lack liksom. Och, det, och ja. Vissa matcher lever man ju in så, men Värnamo hemma, då känns det... Alltså, nu ska man inte vara sån, för nu är det folk som sjunger bara. Men jag... Alltså,
nej, men vadå?
Vissa matcher är det svårare att tagga till och få att... Då kan jag mer sitta och chilla liksom.
Ja, det är ganska rimligt. Ja. Alltså, det är lite den här diskussionen som var kring... Femte är ju både hemma och borta. Alltså, åh, vad fan kan man inte vara? Varför är man inte sådär hemma mot Värnamo som man är hemma mot Femte? Det är ju såhär, ja, alltså, varför är du inte din bästa person varje dag på jobbet? Varför går du inte alltid upp när klockan ringer? Alltså, det finns ju mentala faktorer som spelar in. Det är klart att du har off-dagar även som spelare,
är
supporter.
Några, vad fan som inte har det, men det är liksom, du måste ju få med dig så många för att det ska bli sådär.
Visst. Nej, och alltså, jag menar, det blir ju lite såhär... Ska inte liksom, man ska inte skämmas för att man någon gång ibland vill sitta och dricka kaffe och käka mazarin och njuta av fotboll. Allting går ju inte ut på att dricka 500 öl och stå och skrika könsord till borta. Alltså, det finns ju... Det finns
man
ju,
kan ju gilla båda upplevelserna.
Det är det jag menar.
Helt klart.
Även om vi är mycket.
Man får vara som Jeffrey, man får vara som Jeffrey Aubin, lite ojämn i sin,
ja, exakt.
Sin prestation.
Jim sa ju till mig när vi var på Norrköping borta, eller båda ni sa väl att det var en rätt ojämn upplevelse med mig i publiken, eftersom att mitt humör går verkligen upp.
Ja, men det var inte så mycket, det var inte så stringent i liksom, det var mycket så, det var ena sekunden var håll i bollen då, och sen skjut och sen fire!
Exakt. Ja, så som supporter ska vara.
Ja,
det ska inte vara stringent. För fan.
Nej, finns
det någonting som egentligen är värre på en läktare än när man skriker, man har en känsla med sig och någon ska stå och rätta till en? Oh, fast det fanns en tanke med det där. Och, du vet, och det, då vill man ju bara skalla människan.
Precis, det där har man ju... Ja, precis. Han kunde ju... Ja, nej.
Han hade tre alternativ och han valde där anledningen, triangeln. Då vill man ju bara, okej, okay, alltså du vet, far åt helvete liksom. Den är jobbig.
Nej, men det... Ja, nej. Ibland så vill man ju bara skrika ut någonting, och det enda, alltså, de som inte vill svara på det, varför skjuter han inte för? Då vill man inte höra någon,
ja, det är retoriskt. Alltså,
nej, men du vet, såhär, någon liten Oppenheimer-analys om det, hur många graders chans det fanns att sätta den i bortre. Då ska man, de som håller med säger, åh, det är helt sjukt. Ja. Eller så håller man bara käft.
Exakt. Jag är nästan tvärtom, att när man har stått i klacken så länge och det är så många fotbollsanalfabeter, ja. Som du vet vrålar så här. Varför sköt han inte? Ja. När han knappt hade bollen. Du vet så här, bollen var 2 meter framför honom. Alltså,
ja, jag vet, det, jag håller
då,
med
dig. Då kan du nästan bli så här, till slut så vill du bara, ja, han hade inte ens bollen. Eller du vet så här, bollen kom för långt ifrån mig, bla bla bla. Mm.
Men det man inte vill.
Men det,
man,
det gör man ju inte.
Nej, plus att när man är uppe i den där, vad fan är du helt jävla hjärnan? Wow! Eller du vet, släpp bollen! Var det nu?
Jag brukar bara köra den här blicken, du vet, upp på någon polare så här, när någon drar den där. Så här, fan, frispark! Ja. Och sen är det inte ens nära liksom. Och så kollar man upp och så här, drar den här lilla halsmilen.
Ja. Men det du inte vill ha med det är ju ett svar av någon annan i ett helt annat.
Nej, men jävla besserwisser.
Nej, men alltså också hur de svarar.
Mästrande ton.
Ja, exakt. Det är ju mer det. Då är det bättre att svara. Vet, vadå skjut? Fan, är du hjärndöd eller? Han vill fan lira. Och så blir det så här. Ja, istället för att svara så här läxande. Det är, eller ja, uppläxande. Ja. Eller vad ska jag säga. Det är...
kan säga, det där händer rätt ofta. Jag sitter ju också i offside-linjer rätt ofta. Och så är det någon som skriker. Nej, för helvete inte offside. Så är det någon som har stått liksom 5 meter offside. Man bara, ja, det är liksom, ja. Det är en del av det att kunna få skrika ut. Det handlar om mycket, det är mer än bara den enskilda händelsen som gör att
man... I terapi.
Exakt. För fan vad tråkigt det måste vara att gå på fotboll och inte ha det i sig. Alltså jag vet inte hur jag skulle kunna fixa... Alltså oavsett match, jag kan ju gå ner på en division 5-match och ha triggas på nästan exakt samma sätt. För att fotboll är ju energi, liksom.
Ja, eller tänkte oss... Eller var på... Alltså de... Tänk om det skulle vara att, nu har inte jag varit på Premier League, men jag, alltså man har hört från flera, alltså den här, att man inte får stå upp.
Ja, men alltså,
alltså, eller ställa sig upp och skrika utan att det är så här, sitt ner. Ja. Nästa gång, det är en varning, så får du gå härifrån.
Livstidsavstängningen liksom.
Nu kommer jag att tänka, den här matchen, det som var kul med den här Älvsborgs-matchen var att de 4 sätena bredvid mig, det är en familj som sitter, den var tom, så jag kunde springa upp. Jag hade liksom... sprang som en dåre där för att liksom jaga på.
Jag som kollar så här barnbamsen, vargen går och funderar och plötsligt är han så här 19 meter under jorden. Det är så här, Adam helt plötsligt ner i O'Leary's Tele 2 för han har gått.
Nej, jag springer helt klart. Alltså jag följer med. Hem!
Ja, det där.
Som över läktaren liksom, kubbar 4-5 stolar för att det liksom, jag kan
spännande
följa med.
Om du får barn känner du så här tränare. Fotbollspappa.
Komma hemskt. Mm. Fullständigt hemskt. Jag ska nog inte ha med det att göra faktiskt.
Nej.
Det är, jag tycker synd om alla.
Innan vi går in på matchen.
Det blir ingen match.
Det är så långt, det var så länge sedan. Apropå tomma stolar så såg jag den här klassikern som alltid dyker upp. Jag tror den är så 80-talsreklam för Serie A när Serie A börjar. Vet du vilken jag tänkte på det?
Ja, det är någonting
han
med...
Han sitter på
det
San någonting... Siro och sen säger han till... Eller grannen säger så här. Helt sjukt att det är en tom plats här på derbyt liksom. Milan inte. Och han svarar, ja, det var min frus. Hon gick bort nyligen. Och han säger, ja, vad hemskt. Men du har ingen annan familjemedlem som kunde ta över platsen. Och han svarar bara liksom, nej, alla är på begravningen.
Så
den är grov, men den är fin.
Ja, den är fan inte ens grov. Alltså, den är bara...
Adam reagerade, oj!
Nej, men den är ju fyndig.
Alltså jag var värre, kunde vara en hop on hop off buss i Berlin.
Ja, exakt.
Ni som vet, ni vet. Vår 45 minuters diskussion.
Inkluderande podd.
Ja,
ni som vet, ni vet.
Ja. En liten nugget till de som vet. Ja.
Ja, 33 minuter in, dags att prata.
Pratar vi 20 minuter Party in the Park?
Nej, eller? Jag tänkte precis säga det. Vi måste prata Party in the Park eller hela den...
Vi måste
den,
prata matchdag.
Hela, matchdag, ja, precis. Mm. Precis.
Så att börja, ni var ju på Party in the Park.
Ja. Hade på... när jag liksom började med att ta på mig alldeles för mycket kläder.
Men det var ju... Det gjorde nog alla.
Det var inte klokt. Alltså jag trodde att det skulle vara dåligt.
Jag kom i regnjacka. Svarta långbyxor och regnjacka och tjocktröja.
Nej, jag var så svettig så det liknade ingenting. Men
jag såg det på det faktiskt.
Ja, det gjorde
alltså, det. Såg olidligt varmt.
Ja, det var sjukt.
Tjock grön jacka.
Ja, nej det var inte. Det var varmt. Men det är också... Det där är verkligen en... Det finns många sådana här. Vi har snackat om men Sirius borta. Det är ju kanske... Det är min favorit bortamatch. Eller du vet så. Ja. Och sen har man ju massa andra. Menar, nu var det i Europa och så här. Men Party in the Park tycker jag är så jävla... Alltså den är helt underbar verkligen. På alla sätt och vis. Jag vet inte. Det säger mig också alltid. Att det är jävla mycket folk. Det är mer än någonsin. Men det kan det nog ha varit. Och sen... dunderväder, man träffar på inte miljontals med människor, men väldigt många man känner igen och både så här halvkänner, Bajen känner, sen har man någon man liksom, ja, känner kanske mer än så, det är någon familj och hit och dit. Och, skön musik, bra häng, god stämning, helt okosäk ska sägas i år.
Ja, visst.
Jag tycker verkligen det är en suverän grej. Det enda som kanske är synd, men också kanske, ja, det är väl att det är söndag då, liksom, att det kanske hade spårat ur i och för sig om det var lördag. Men grym grej. Jag gillar den där parken också. Just, ja, jag är aldrig är där när det, förutom när det är just det där. Jag har inga barn. Så.
Och nu, jag var ju där med hela familjen och då var det också så här.
Grynfarnsparken.
Ja, exakt. Ja. Och då finns det ju också något så här. Alltså det går att vara där med barn för att det finns lite gungor och några lekställningar och någon plaskdamm och sådär. Så att det, man har fått... Det är ungefär som att flytta från norra övre bort till familjeläktaren för mig, fast i Party in the Park-sammanhang då.
Ska vi säga så att det var tjejen som tog mest hand om barnet, eller?
Ja, men hon var jävligt mamma alltså. Så jag kunde liksom... Jag kunde...
Skyddan på.
Nej. Jag tycker det där är trevligt. Sov ju för övrigt första typ en och en halv timme när vi var där, fast den här basgången liksom,
ja, men det är ju ändå...
vagnen vad heter det, vaggades av basgången, så att
det är ju cred till DJ då troligtvis, eftersom det är väl det DJ går ut på nästan, att så här, ha ett bra sätt som inte, ja, men du vet att det inte är upp och ner och ryckigt och fladdrigt, ja, jag kallar inte det där, men
vaknade när det var någon sån här något sånt, och då var det, ja, det var ju därför det var lite katastrof där ett tag. Men nej, skittrevligt verkligen på alla sätt, och kul att träffa folk. Och jag tänkte också, vi fick, eller det var någon liten Twitter-grej eller kampanj, eller vad ska man kalla det, att pusha lite extra för matchprogrammet.
Just det.
Hur mycket de sålde per match var ganska lågt, tyckte jag. Eller så, många tyckte det i alla fall. Fan. Sen vet jag inte om det är så.
Jag lågt. Tror att det var inte strax över 1000. Alltså 1000 program inklusive de här som har säsongskort så att säga på, alltså det är så här, var 20:e person, är det så jävla dåligt, jag vet inte fan.
Ligger det här också?
Ja. Ja.
Nej, men så jag pushar lite för dem att de var ju där och sålde de just idag är jag stark på demo på vinyl, någon demoversion.
Oj.
Som tydligen är helt annan så här vibb.
Mm-hmm.
Som är, ja, lite mer så här svängig typ. Så jag blir så jävla sugen på att lyssna på den. Har varken vinylspelare eller 400 spänn över till den, eller vad den kostade. Men den som är sugen så slå till. Det är nog en riktig jävla raritet.
Vem var det som sålde den?
Supporternas matchprogram.
Jaha, de hade en massa kopior av den?
Ja.
Okay,
jag tror att de har tagit fram den i samarbete med...
Ja, okej.
Och det är väl det jag främst ville säga till... Liksom ge dem cred för att de lyfter så jävla mycket i Hammarbys kultur. Jag satt och bläddrade i den här Söderstadion Forever-boken som kom för den Söderstadion sista året där.
Ja, den är också alltså lite foto.
Ja, och så liksom alla år genomgång liksom. Och den är så jävla bra också.
Ja.
Och särskilt nu när man har lite distans till Söderstadion.
Exakt.
Så blir den ännu mer liksom, ja, fin att läsa. Och sen Tifo-boken såklart, som vi har pratat om så mycket. Och
programmet i sig varenda match.
Ja, programmet liksom. I sig. Ja. Men att de gör så mycket mer än programmet också. Mm, så att, nej, grymma är de verkligen.
Verkligen.
Mm. Mm. De är från Party in the Park?
Nej. Alltså, eller liksom, mer att, alltså, så här, jag tycker det blir extra bra när matchen börjar 17:30 också.
Mm.
Så att det inte är så här matchen börjar 15 och måste vara där.
Slut. Det var lite synd.
Ja, det är alltid synd. Men nej, jävla verkligen. Och på ett sätt vill man ju ha det där oftare. Alltså kanske en innan sommaren, efter, inte vet jag, men det finns något jävligt nice i att det inte är flera gånger också.
Fortsätter ju också med Party in the Dark som, ja, var lite kul. Vad säger man? Aforism. Vad är en aforism?
Ja, jag vet inte.
Nej, skitsamma. Nej, men någon omgjord version som händer då efter. Var inte där själv, men hörde att det var trevligt.
Ja, jag fick...
Jag hamnade någon annanstans.
Jag fick slita hem mig själv.
Boja mig själv.
Ja, men typ. Alltså så här, ja, det var hemskt att gå hem faktiskt. Men jag var tvungen. Nej, det kändes jävligt jobbigt. Det var så jävla skönt att sitta. Så här, vi gick till Slakthusterrassen, drack två bärs. Fick verkligen så här sista solstrålarna innan de gick ner, ja, inte vet jag, och Årsta hållet liksom. Ja, det kändes som det. Och det var så här schysst väder. Jag menar, Bayern slog serieledarna hemma ganska komfortabelt. Och det är alltså med allt vad det innebär. Alltså slå Elfsborg, bra, alltså lite form, bra insats mot Twente, Cifuentes slå topplag, vad fan det nu, man kan inte vrida och vända på det hur många som är. Äckligt lag också. Riktigt äckligt lag. Jävligt snyggt mål av när, alltså det fanns många grejer att bara sitta och njuta av, och då kändes det alltså på gränsen, det är hemskt faktiskt att behöva åka hem redan vid 8:30 rycket, men ja, också lite karaktär.
Ja, verkligen. Starkt. Mm. Jag hade en polare som hade någon bakgrundsbild. Åk hem, stod det bara. Jag skulle kolla klockan.
Ja, men det.
Åk hem. Ja. Som en liten blänkare. Ja. Det var dags.
Ja, matchen då?
Mm. Jättefin match.
Ja, verkligen. Bayern fortsatte med...
Ja, de gjorde ju det. Det som vi pratade om i förra podden. De fortsatte med samma... taktiska liksom upplägg som de gjort mot Twente och Norrköping med den här trebackslinjen. Adjei in, Kurtulus var ju avstängd, och sen så var det ju inga, liksom, inga överraskningar. Tekke har ju, kan vi bara bränna av fort, inte med i truppen, petad. Vi har ingen aning om vad det som pågår, ingen har någon aning om vad som, är, som pågår, men han lär väl dyka upp i en trupp framöver. Jag ser det liksom inte som, många har ju försökt få det här till, alltså han var ju uttalade sig i media och sen nästan inte syns i truppen. Jag tror liksom, jag tänker inte göra det till en större grej än vad det är. Sanningen kommer ju komma fram någon gång. Det känns bara som att, ja, vem fan ska han peta då?
Ja, eller så här, vad är, alltså, det kan ju absolut finnas en annan sanning, ja, än att han bara helt enkelt är petad. Och då menar, alltså, peta kan man ju bli ur startelvan. Sen kan man ju också då hamna i någon typ av schism kring det. Och då kanske man får också sitta utanför truppen. Även om jag i den här matchen, när... Ja, vi kommer väl dit. Men Besara tvärdör ju efter typ 60. Och jag håller ju på att vara orsaken till liksom... Alltså det skulle kunna bli tre påsar bara på hans bolltapp och uteblivna liksom pressspel. Och då hade det suttit ruskigt fint och spela täcke där istället. Så att, för jag tyckte just här centralt mittfält, så många har ju inte Bayern där. På de här tre positionerna... Alltså, visst, du kan byta in Mikkelsen och så här. Och du kan...
Men det är väl Rafferty är väl ändå någonstans...
Ja, men Rafferty, Mikkelsen...
men det är ju en annan profil.
Ja, alltså, det är ju inte en riktig inne mittfältare för mig. Alltså, även om Besara inte riktigt heller är det, så han är ju... I en match som man leder mot Elfsborg, då är, när han har gjort sitt, han har gjort sin assist, liksom, då tycker jag att man ska... Då kan man ju behöva ha en passningsskicklig tvåvägsspel.
Vart var Demirol då?
Ja, just det.
Ja. Han var inte heller på bänk.
Nej, det kan det inte ha varit. För han, var ju,
alltså, han är ju annars superrimlig.
Exakt, för jag kollade igenom. Det var så här,
den Leon var ju...
Ja, men han är ju också ytter. Ja. Han är ju liksom inte inne i fältare. Liksom. Ja. Den jag kände så här, som ska borde... om jag hade fått göra bytet hade jag bytt in Joel Nilsson. För att stänga den ytan. Liksom. För den ytan, det var sånt jävla hål där.
Så alltså i andra halvlek så vänder de ju på Niklas Hult.
Hela tiden.
10 av 10.
Ja. Och då, alternativt, jag vet inte, flytta ner Nalic och byta. Alltså nu kommer ju Mikkelsen in där. Men,
flytta upp Fenger, men då är det ingen mittback.
Nej, det var det jag menade. Därför tycker jag att så här, Tekki, klart att han, Hammar har ju spelat ur Tekki ur elvan, eller Tekki har spelat ur sig själv, eller hur man vill se på det. Men hade det inte varit för att han antagligen har kommit ihop sig med någon. Alltså, och då menar inte jag att det finns en så här större schism, men att man är osams över petning. Så hade han ju såklart suttit på bänken.
Det förutsätter man ju.
Det är inga konstigheter. Men,
det stod ju i det där läget i representationslagen idag. Att det också varit en del sjukdom i truppen. Men samtidigt står ju Tekke med hela laget.
Han var ute och tackade.
Han omnämndes ju inte inför match att han var liksom borta eller så, utan han var inte med i truppen bara.
Nej, fan, och sånt händer, det tycker inte jag är någon... Alltså, för mig är det så här... I en
storm i ett vattenglas.
Ja, också så här, jag tycker att det ska vara sådana situationer i ett lag som kanske inte för det första inte har varit jättebra, som det inte är dunderharmoni, alltså, på grund av att man ligger där man ligger i tabellen, men också så här, det är fan en elitklubb, alltså varenda jävla lag i hela serien har ju i alla fall på liksom har med, alltså ett lag med hög kvalitet med många, alltså ett stort antal liksom bra spelare i truppen. Det är klart att det blir så.
Ja. Ibland alltså, sitter man några matcher eller match, och Hammarby har ju vunnit 4 senaste 4 av 5, va. tror jag, allsvenskan och sånt där. Något sånt.
Fyra raka hemma tror jag.
Ja. Ja. Det har gått bra, så det är också det är så här, ja, det är den här klassiska, man byta på vinnande elva etc. Det är bara att konstatera att det har fungerat väldigt bra på innermitt. Och så har man gjort den bedömning man har gjort. Jag vet inte heller.
Ja, men alltså, du kan ju gå till vilken klubb som helst och ser ju hur det ser ut. Jag menar, Marcus Berg får inte spela i Blåvitt. Alltså, nu har inte han varit jättebra. Har han täckt det? Nej. John Guidetti spelar inte AIK. Har han varit jättebra? Nej, det har han inte.
Durmas-grejen.
Alltså, ja. Jag menar, det finns Malmö. Alltså, det finns ju hur mycket som helst där liksom bra spelare inte får spela. Och det är oftast på grund av att...
De är inte tillräckligt bra.
Ja, och de har inte... Alltså, och det är väl, jag menar... Jag tycker inte att det är en... Nu har vi suttit om det i 5 minuter. Men just det där att det alltid ska vara en så stor grej. Ja, det kan vara lite jidder och så... Ja, han har 4 år kvar på kontraktet eller vad det är, 3,5 efter säsongen, så det kommer nog gå bra.
Ja, och som sagt det, ja, inte konstigt att han inte spelade, men en spännande start där, va? Hammarby som sagt fortsätter på det inslagna spåret. Alltså jag har ju väldigt respekt för Elfsborg. Det har ju nästan alltid när det är Jimmy Thulin, för att jag tycker att Elfsborg är ett bra lag. De var uppe i Stockholm efter Djurgården, var med 4-0, serieledare. Vissa matcher de har gjort den säsongen har varit rent ut sagt strålande. Alltså Malmö hemma så var det ju liksom...
Helt galna borta också.
Ja. Så att full respekt. Och sättet Hammarby tar sig an matchen på är ju alltså så bra som det egentligen kan bli. Elfsborg får det jättesvårt. De skapar inte mycket alls. Sett till vad de är vana vid. De försöker hitta in bakom Pinas ett par gånger med Bernhardsson. Bernhardsson ser man knappt i matchen. Han blir bort på hela Elfsborgs högerkant kommer inte till. Johan Larsson får inte utrymme, och det är ju för att det, alltså de gör ett otroligt jobb. Simon Strand, Pinas, Hammar och Nalic, alla sätter pressen liksom. Ett fantastiskt jobb. Det är verkligen en laginsats som gör att man vinner där.
Mm. Jag tyckte en detalj som jag väldigt tidigt så här måste ha varit liksom någonting som de har gått igenom. Hur högt Strand stötte på Johan Larsson. Mm. Han fick ju aldrig ta bollen.
Alltså,
så fort de börjar vända ut mot honom. För de är ju duktiga på att flytta och vända. Och Elfsborg spelar ju nästan, våran gamla polare Seman. Ja. De spelar ju nästan 4-2-4.
Mm.
De spelar ju bara med Boateng och Beidou i mitten. Och sen har de ju 4 man på linje nästan där fram. Och sen har de med 4-backslinje. Så de är ju duktiga på att vända, och inne i mittfälten är ju mer eller mindre bara ett block.
Ja, där blir det nästan som att vi är 3-3-4.
Och de har ju inte bollen. Alltså, nej, jag tycker ju Beidou,
det är ju som precis yttra liksom, alltså, långt upp.
Och då så ser man när bollen börjar gå ut mot Johan Larsson, hur Simon Strand tar ju sats liksom och springer ända fram. Och liksom här, ja visst du får bollen, men du kommer inte få någon yta. Så du kan ju stå där på bollen, men du kommer inte få liksom den här, det finns ingenting att ta i fart här. Och det är ju fördelen med att ha en trebackslinje. För att de klarar ju, om Simon Strand flyttar över så högt och verkligen sätter stopp, då kan du ju låta dem gå i korridoren bakom honom. För att du har ju en trebackslinje där vänster mittback kan flytta ut. Och samma sak på andra sidan. Marcus Gasso går jättehögt och sätter stopp, så att de inte får liksom för upp farten. För börjar man få upp farten, det är då det är lätt att sticka in bollen på en av de här 4 där fram och sen få ett väggspel ner, eller liksom, då börjar det bli ett kollaps. Men får du stopp på deras ytterbackar, som jättemycket av deras spel går ju via dem, då är det inte så svårt för de här 3 mittbackarna att hålla undan för deras spel där framme. Och sen jag måste säga, Fenger, sen han kom tillbaka till Twente-matcherna, alltså, han var ju så bra mot Elfsborg, det är inte klokt.
Ja, han har en sån jävla fin brytning där när det är något inspel.
Ja, hela, alltså, som mot Twente borta. Han bröt ju liksom 5-6-7 stycken sådana där. Han har grym timing på huvudet. Han är bra på att nicka bort bollen på första ytan när det kommer de här jobbiga inspelen, trots att han inte är så lång. Och sen, så jag tycker, alltså Strand, alla var nästan bra, men Strand var grym just för att han stoppar ju också kanske seriens bästa högerback och ett väldigt så här, ett ruskigt vapen. Och sen tycker jag Sadiko, jag sa det till några, de jag står med, han spelar alltså klart varenda situation. Du vet, när det kommer en boll mot någon som är liksom hans gubbe, det enda den gubben kan göra är att spela bollen i sidled eller bakåt, och han släpper inte, han löper alltid med 5-7 meter, kan man kolla på någon annan match, men då han springer med, så att det är inte så här, okej, han har väggat bollen, då stannar man av, och sen när den här killen försöker göra sig spel tillgänglig igen, då är man ledig för att man har slappnat. Han springer liksom alltid med. Det är som att han spelar en situation kring bolltouchen och en situation till. Det är liksom ett två dubbel. Ja, jag tyckte han var otroligt bra. Alltså. Så att ta med sig det här in mot hösten ser ju verkligen trevligt ut.
Ja, sen tycker jag det man såg, eller som man inte såg i början på säsongen, var ju framförallt att yttrarna inte kom upp överhuvudtaget.
Nej.
De stannade ju så långt nere så att det var ju aldrig något inläggsspel eller liksom övertaliga där uppe. Så med den här formationen också så kan ju Karlsson framförallt och Strand gå väldigt högt.
Ja.
Och Karlsson har ju sån jävla kvalitet tycker jag när han kommer upp.
Ja, ja, visst.
Alltså inspel, snett in bakåt eller gå själv. Han har ju flera i första halvlek när han kommer riktigt bra. Liksom. Så att, nej.
När han skjuter Erabi i huvudet,
ja.
Är det ett mål?
Tror han går lite för snett.
Ja, nej, för det var ju ett jätteläge. Men så...
Erabi åkte på så mycket spö. Alltså.
Ja.
Han tar mycket stryk och han får... Han fick, alltså, jag egentligen vill jag inte prata domare alls. Domaren satte, det här var en av de sämsta insatserna jag faktiskt har sett i år. Det var
han har också sagt det par gånger.
Ja, men det var verkligen inte bra. Sen så behöver man inte säga mer om det. Det var ingen bra insats.
Nej, jag gillar också...
Jag tror att vi ska vara lite glada över ett visst gult kort i alla fall som delas ut. Alltså där hade
så jag lyssnade faktiskt på...
Jag tycker inte det är det, men i och med att det ser ut som... Jag menar, att det ser ut som det gör, att målisen liksom flyger...
Ja,
du vet, sån här,
samtidigt sån här står ju fjärdedomaren precis
när någon
där,
breakdansar så. På ett barn som kommer in.
Ja.
Du vet, när de bara... Woo! Ja. Det är alltså, sån här klassiska video. Det ser, alltså, han flyger verkligen så här, inte piruett, men det är liksom en någon form av volt aktet är uppe i skyn. Så att, alltså, det ser ju dramatiskt ut. Ja, och just att den är liksom... Ja, men det är ju sån här chicken race eller vad heter det. Alltså liksom båda springer mot samma boll och sen hinner ju keepen strax före och flyger.
Så jag lyssnade på Ljugabänken. Den här, då är ju Lasse Nilsson med det. Gamla Älvsborgs striker kan man väl säga. Anfallare i alla fall.
Ja,
ryktades ju till Hammarby innan han gick till Älvsborg.
Från Brage eller?
Ja.
Spelar Sandet igen.
Ja, alltså jag gillar honom. Jag tycker han verkar vara en riktigt skön. Alltså jag gillar honom verkligen. Men han och Tobbe Hussein då, som inte, alltså framförallt Lasse Nilsson håller ju på Älvsborg givetvis.
Ja.
Det var ingen av dem tyckte det var rätt.
Nej.
Och jag tyckte väl att så här, det där är en hård smäll, men alltså håller man in dobbarna då tycker inte jag att det är rött kort. Sen är det så här,
sen har Bayern liksom, vi har fått röda kort för mindre förseelser än det
verkligen.
Där.
Mm. Och så här, jag hade inte pitchat om han hade tagit det röda. Det hade varit så här, det var ju korkat. Eller så här, det var väl, så kan det gå om man gör så där.
Ja.
Men jag tyckte inte att det var rött. Så att,
det hjälpte sig väl till av att keepen först ligger och får ont och sen ganska snabbt också uppe på benen. Alltså han...
Det är otroligt fint att det är framför deras bänk också. Ja. Det är så jävla fint.
Ja.
Och att det är Simon Strand som också täcker skottet. Alltså han täcker ju skottet och sen bara direkt går på bollen.
Men det är ju att det är Simon Strand som gör tackling gör det också. Att Elfsborg kan ju inte reagera. Alltså är det en spelare de inte har en relation med, då kan du ju liksom reagera på ett sätt. Men nu känner ju de honom. Och det ser man ju i reaktionen. Att det är så här, det är han. Liksom, det är ju väntat liksom. Sen så tycker jag också att det är en sak som jag tänkte på som kommentatorer måste sluta prata om. Så är det liksom att Simon Strand, då får man räkna med att det blir gula kort. Alltså så fult spelar det till Simon Strand. Alltså jag vet att jag tänkte så när han var äldre på att säga, Simon Strand, ett gult kort, det är givet, jag kan spela på det, det är som att tvätta pengar. Men alltså så
mycket
väl
på gränsen.
Han har väl dessutom något sorts, han har ju inte ett rekord kanske. Men
han vann ju gula kortligan.
Ja.
Sen vann ju Seb Larsson. Men alltså grejen är så här, det blir ju en snackis. När det blir
hälften av de gula skulle vara röda där.
Ja, men det blir ju en snackis om det. Och det blir så här, och sen när man väl kollar på det så är det så här, jag tycker det är liksom oförtjänt ryktet han har stundtals. Så det blir lite så här, man säger av gammal vana. För att det ska vara så. Och det kan störa mig.
Oförtjänt också att det är det. Alltså det är ju hans bästa del av spelet. Men det betyder inte att något annat är dåligt. Alltså jag tänkte säga det precis innan när du drog upp det där. Men hur ofta Simon Strand också ligger och hugger som en yttervinge. Alltså han ligger ju flera gånger i linje. Springer med backlinjen och viker ner och börjar om. Och viker ner och börjar om för att bollen inte kommer. Men han slutar aldrig med det. Och det där, alltså det gjorde ju också att Johan Larsson inte kan chansa. För du vet, chansar han, ja, men då är det jättelätt att pinga in bollen där. Och mycket sånt där som verkligen sitter ihop. Och Det enda kanske med 3-5-2-an, det är att Besara blir lite för, det är lite för lite boll på Besara tycker jag. Alltså det blir
sen
lite...
är det många situationer där han skulle kunna fått passningar i den här matchen. Rabi har väl något läge där han liksom sopren. Då har han 1+1 på den här matchen ändå. Trots att han knappt, alltså, gör en slätstruken insats kanske man kan säga.
Eller liksom, 1+1 har
han. Han har 1. Nej, men, jo, han har 0+1.
Jo, men om han hade fått passen från Rabi.
Fan, får du ihop att han är 1+1? Ja.
Ganska bra fasta i den här matchen ändå. Och det är lite sånt där, jag skrev det i vårt tråd, liksom, att det är ju ändå... Ja, det är så här, det är klart. Det här var en sån här bizarr insats som han gör en assist.
Han är ändå matchavgörande.
Ja. Det han behöver ganska lite för att kunna göra stor skillnad. Men sen blir andra halvlek så blir det jobbigt. Ja. Och jag förstår att det blir jobbigt. Det är inte hans typ av match liksom. Det är väldigt oäls på det fysiska.
Det kan ju vara liksom så här också att vi har ingen riktig annan inne mitt på bänken. Marti vet det, så att
bevisligen
så att bytet dröjer för länge. Han, alltså, om man sagt att det har varit sjukdom i veckan. Det kanske var Besara som har varit sjuk, men han får liksom ta en för laget.
Men sen är det ju en strategi.
Med tanke på, man vill inte outa att han är sjuk.
Nej, alltså, nej, precis.
Så att det kan ju vara vad som helst också. Så att,
jag menar ju också bara att, alltså, jag menar inte att, det, alltså, han är ju matchavgörande med så pass lite boll. Jag bara menar att det, den här uppställningen är väl det enda som negativa kanske då. Är väl att han, att jag känner att han har lite, han är lite för lite inblandad. Nu är det många andra som är bra, vilket är jävligt skönt, för att i våras kändes som att ska Bayern vara bra, då måste Besara vara bra, och så bra, alltså så beroende får man inte vara av honom. För ja, eller liksom, det blir helt ohållbart, men nu kanske det är lite för, det är liksom, bollen hamnar gärna på kanten istället för via mitten och så vidare. Men ja, jag tycker ändå, som sagt, det är ett liksom lyxproblem att inte Besara är så pass involverad. Som, han gör ändå matchavgörande assisten.
Och sen liksom avlastas ju av till exempel Hammar när han kommer upp. Han kommer ju också ganska högt upp i andra bollar och sådär. Och har ju flera, i alla fall ett riktigt, riktigt farligt skott.
Ja, i första där, ja.
Som viner strax utanför, hårt pressat.
Ja, och så jag menar, spelar
han,
med Sadiko.
Han kommer alltid på den här andra bollen som Besara alltid kom på förut, för att han var nästan ensam där. Nu är det två i alla fall som kommer där, och Sadiko nästan ibland också. Så.
Ja, och han, när, som du säger också, att Bayern ser ut att ha lite enklare att spela sig framåt från låg position. Och då, det gör ju också att han inte behöver hålla på att falla ner, för det var så mycket i våras så att Bayern hade lite svårt att få loss bollen i den här fyrbacken. Och då ska han börja komma ner i någon ficka där och hämta. Och när han har den, när han är i fickan, vem fan ska göra någonting där framme? För han är ju som bäst när han får en ganska hårt in på fötterna på, ja, vad ska vi säga då, 5-7 meter framför, in på halva plan. När han får en hårt in på, i den här fickan mellan backlinje och mittfält, liksom runt deras sexa, då är han ju helt livsfarlig. Medans han droppar ur och ska sköta upp spelen, då, det blir ju inte alls samma. Då är han för långt ifrån straffområdet liksom. För han är ju verkligen en sista tredjedelens spelare. Sen är han duktig i uppspel också. Det är kul att se att det är så många som är bra också. Liksom, det finns ingen som är svag.
Nej.
För annars, jag menar, det hade varit helt rimligt att 9 av 11 spelare var bra. Bayern kan vinna ändå. Men nu känns det som att det är, alla är bra och sen är några jättebra.
Mm. Och sen en också som har höjt sig som avgör matchen också, Nalic.
Ja, som herregud.
Ja, men varit utanför startelvan och verkligen hittat sin plats i den här nya uppställningen. Varit bra i alla matcher sen dess.
Han ser ju mycket, mycket bättre ut centralt i banan. Ja, i lite fri roll runt en anfallare också. Istället för att han ska utgå från kanten.
Ja, det har inte funkat alls.
Nej, och han utgår. Och sen är det ju också det här, om du spelar falsk nia. Även fast du spelar falsk nia, så är det fortfarande så att de närmsta spelarna du spelar mot är ju motståndarlagets mittbackar. Även om du är droppar ur eller är det spets liksom, så är det ju fortfarande de som är nära. Och när Rabi tar den duellen, oavsett om det är nickduell eller så här, han får ju alltid med sig minst en gubbe på sig för att inte kunna sträcka djup och sådär.
Vinner ju oftast.
Ja, det gör han ju också. Men det gör ju också att det frigör ju en yta i den där delen som du aldrig hade fått om du var en anfallare.
Ja.
Och han är så jävla rörlig också, så att jag tycker inte att det blir så här. Det är inte ett vad ska vi kalla det för, ett gnaget 3-5-2 med liksom två, alltså stationära anfall. Alltså han är jävligt liksom ett 3-5-2 med ett anfallspar där båda är liksom alltså han är ganska rörlig och nej, han är någon sån här hybrid-tia nästan. Samtidigt som han också visar fan vilket jävla steg han hade. Verkligen. När han gör 1-0.
Verkligen.
Det är en otrolig mottagning eller ett, ja. Det är ett medtag till och med. Men jag tycker han har sett så här stundtals lite trög ut. Tänker så här korsbandsskada, har man lite svårt att få igång du ett löp, alltså inte att det är så här svårt att springa, men man kan tappa kanske lite de här första 2-3 stegen
eller loj ut i överlag.
Ja,
det är det folk.
Han slinker ju liksom mellan två, det är två bra mittbackar. Mm. Han går rakt emellan.
Och sen när jag kollade om matchen också, Emilio Ölander tog väl upp att Erabi, en sån här sak som en kul detalj, det är att alla mottagningar han har är nästan att han tänker ett steg framåt hela tiden. Mm. Det är så jäkla imponerande av Erabi tycker jag, för att det är inte många som har det i allsvenska. Många tar emot och sen måste de sen med nästa touch hitta liksom ytan, men han gör flera steget. Gånger i steget i den här matchen också. Så de tar som exempel när han liksom vinklar ner med bröstet eller han tar emot med foten och lägger den liksom. Och det är ju de målen vi har sett också. Tar emot, vinklar bort den, rätt in. Alltså så jävla imponerad av honom.
Mm.
Sen är det viss beslutsfattning fortfarande, men det kommer ju. Hade han haft det också så hade det lite.
Nej, jag menar,
det är liksom, du kan ju inte
han är ju ny i allsvenskan på det sättet.
Ja.
Och bara stegen han har tagit från april till nu.
Ja, helt galet.
Ja.
Och det var kul också i Bayern-podden att Marti hade typ hört om kritiken att Rabi skulle spela och han sa det att han var inte riktigt redo, men han kommer bli redo, kände han liksom.
Ja, och det är nästan nästa grej också med att det är liksom det som på våren kändes som att allt var, eller jag vet inte, liksom alla tongångar åtminstone. Jag försöker alltid vara så positiv jag kan, men och inte någon så här hitta på det, utan jag tänker att liksom, det är klart att det finns mycket kvalitet. Men det kanske är också så när man spelar med en ganska ny eller ganska väldigt nykomponerad trupp på många sätt. Liksom. Jag menar, det hann fan inte ens gå ett halvår. Hur många månader gick det? 4. Sen var det helt så här utdömt. Det här är det värsta man har sett och hit och dit. Liksom. Nu har det gått 6 då, månader kanske. Någonting.
Nu är det den härligaste upplagan jag upplevt i Hammarby.
Ja, men det är klart att det går snabbare för Marti Cifuentes att få igång det laget som spelade förra året. Där många dessutom hade spelat tillsammans innan. Och så här, grundkunskapen, eller vad man ska säga, är ju, det är väl ingen snack om att den är högre i förra årets Bayern. Men jag menar, det är klart att det måste få ta lite tid att få igång spelare som Erabi, Hammar, alltså som ändå var i truppen. Och sen är det ju synd att Tekka spelas ur trupperna. Men jag menar, Nalic har kommit igång sent och så här, ja. Och det finns mycket att bygga på fortfarande. Jag tycker att det är jävligt skönt också, just de där detaljerna där man kan säga det. Att ja, men han var inte riktigt redo för att spela. För ingen på hela Tele2 vet det bättre än Cifuentes. För om någon annan vet det bättre än Cifuentes, då är inte Cifuentes rätt man att träna Bayern. Jag menar, Erabi kommer ju såklart tro att han är redo för att spela, men en skicklig tränare vet ju liksom när man ska spela in en ung spelare och sådär. Så att jag tycker jävligt kul också för Cifuentes som också liksom lever upp lite. Sociala medier, det är mycket liksom positivt.
Ja, och
det, så här. Jag tycker, ja, det är kul när det går bra även för honom. Jag gillar verkligen honom. Så.
Sen extra i den här nya spelsättet så känns ju Mikkelsen mycket, mycket mer, alltså i Nalic roll än också en kantroll. Så det ska också bli spännande att se om han kan blomstra ut, om han får chansen i den rollen.
Mm. Synd på Djukanovic, för han har inte riktigt plats där.
Hans inhopp som nia var väl liksom det enda. Det var inget lätt läge, och ändå så skapar han en ganska bra målchans i slutet.
Ja, alltså, framförallt tycker jag han ser, alltså, de här bollarna när han får bollen på kanten. Ja. Och han liksom lyckas locka någon att stöta. Han alltid kommer förbi.
Han får lite för lite tid i matchen för att det liksom ska bli. Alltså han är ju sån som nöter ner motståndet. Till slut så liksom pallar de inte. För han gör samma sak gång på gång på gång. Precis som vi har pratat om, det blir tjatigt. Men det är ju Robben liksom. Förr eller senare kommer han förbi. Ja. Och då är det smällare liksom.
Och dessutom så är det ju lite så här att man. Man glömmer, i och med att man är så. Vad ska man säga, han är ung, men han gör så pass bra ifrån sig och kändes ju nästan under våren som så här, det absolut farligaste hotet. Mm. I och med att Besara var rätt sval och så vidare. Liksom.
Alla var ju nästan.
Ja, men exakt. Men han kände som att han var en av de få liksom, ljusglimtarna. Och så, han är bara 18 bass. Men fan, han är, och man känner verkligen att han är så här, det är honom man vill ha i spel hela tiden. Samtidigt känner man så här också när de andra börjar komma igång. Och du vet, när Alice är fräsch ut och det finns, kanske finns en roll för Mikkelsen. Och Irabi har växlat upp och hit och dit. Så här, då känner man helt plötsligt så här, ja, han är ju också 18 år och har typ 4 år kvar på kontraktet. Alltså, det finns ju hur mycket som helst att hämta och det är inte bråttom.
Nej.
Alltså istället för att man ska sitta där och bara hoppas på att han ska lira och Bayern går dåligt och han gör någon mål och så. Jag vet, alltså det känns inte heller så. Eller det är jävligt skönt att det hänger inte på att Djukanovic spelar, även om jag tycker att det är tråkigt att han inte gör det.
Men det är inte det som scenförändringen på en och en halv månad från att man gick ur den där vilan och man, alltså jag menar, ja, vi kan prata, se tillbaka hur mycket man har gnällt över saker och ting och sådär. Men hur skönt det är att, alltså, när den bästa värvningen på sommaren är att man inte värvar för att de här spelarna får spela in sig och får chansen och liksom fortsätter att etablera sig, utvecklas och ta den. Alltså, man ska inte glömma det, att det är så jävla lätt att peka på att vi behöver in det. Men det, jag menar, det stora, jag tror att oavsett hur det går nu, alltså, så här, det är ganska många matcher kvar. Han kan hamna på 35 poäng och liksom 55 poäng typ. Och som han tror att när man summerar så är det, tror jag att man kommer rätt nöjd över att se tillbaka att Hammarby inte var superaktiva i början på sommarfönstret, utan man faktiskt lät saker och ting ha sin gång. För det
tjänar ju ingenting till att panikvärva nu innan, och särskilt i den positionen man var när transferfönstret öppnade, när det var snack om Martis, hans sista match, och det var man visste inte om man skulle förbi Europa, alltså hur långt man skulle komma där. Så att, jag tycker det är sundhetstecken att vara, liksom, ha is i magen och vänta ut situationen. Det kommer ändå inte bli en SM-guld i år. Liksom. Det är bara att bygga på det här och sen sätter man sig ner efter säsongen i lugn och ro och verkligen ser över. Vad behöver vi? Behöver vi någonting? Alltså,
ja, jag menar, så fort som det går också för Hammar, Irabi, Rafferty, Marcus Karlsson. Det kan ju hända hur mycket som helst.
Ja.
Jag menar, tänkte om liksom Hammarby, ja, klättrar upp och kommer 4-5. Och de får känna, liksom, de är en avgörande del av det där. Nalic är i form, Mikkelsen får göra en struta på slutet. Tekis kanske får chansen att spela sig tillbaka in i elvan och så vidare och så vidare. Jag menar, då sitter Bayern med en ganska fin trupp. Och då är det jävligt, jag tycker att det är också, jag vet inte, det är, på något sätt så känns det, som du säger, skönt att känna den känslan. Också efter att man har gjort ett ganska kast, eller rent ut sagt riktigt kast, vinter- och sommarfönster där ingen av dem egentligen värvningar, för de kanske pinas, varit bra.
Mm.
Alltså,
ja, det är den enda som har etablerat sig.
Ja, och då är det, då, jag menar, det tar ju lite tid också, för som vi har snackat om det förut, jag menar, han var inte kanon direkt. Han var väl till och med ganska svag den hösten han kom efter sommaren.
Det tog sen, Marte upp i Bayern-podden. Alltså, ja, men han pratade om att Jass och att alla sa att han kan inte försvara en fyrbacksuppställning. Jag var en av dem. Ja. Och sen så visade det var ju liksom...
Ja, och sen så fick han ett halvår, sen fick han en vinter, försäsong och hit. Och sen var han bäst i serien efter, alltså under förra säsongen. Så att, jag menar, det är ingenting som säger att de spelarna som är i truppen nu skulle kunna, alltså de skulle kunna bli hur bra som helst till nästa säsong.
Ja, och dessutom nu så förlänger man både med Rafferty och Karlsson.
Mm. Och Irabi
förhoppningsvis på ingång. Ja, den är väl på G, men den är inte officiell.
Eller? Nej, men och det, jag menar, det är, på ett sätt är det ju, det vet man ju aldrig. Jag menar, slår de till så lämnar de. Det är skönt att veta. Alltså, jag tror att Hammar har ju ingen stress att springa iväg och åka utomlands. Så jag tror att Rafferty har inte det. Marcus Karlsson verkar inte ha det minsta. Alltså, många av de här har ju kommit till en nivå där de känner sig... De liksom har inte slagit i taket i allsvenskan, långt ifrån. De kan vara kvar ytterligare en säsong, utvecklas eller längre. Jag tror, alltså, känslan är att det snarare just nu är viktigare att liksom, få alla bundna till ytterligare en säsong. Att få Marti att så här, du går inte i vinter. Få bort några jävla utköpsklausuler eller vad det nu kan vara. Få honom att känna att fan, det är rätt att vara kvar i Hammarby, för det finns så pass mycket kvar jag kan uträtta här. Att spelarna känner det. Och det är känslan just nu att de... även om saker och ting, jag tror inte, det finns massa saker som vi har pratat om tidigare, organisatoriskt, han vi fortfarande behöver lösa och förbättra. Men känns det att gruppen och tränarna är jävligt sammansvetsade och jobbar mot ett gemensamt mål som de alla tror på. Det är ju liksom det som, det är det enda som behövs. Vi ser ju på Malmö som gick och värvade in hela liksom sommarfönstret, så var det den ena 15 miljoners värvningen efter den andra. Det har ju inte blivit bättre direkt. Nej, alltså, vad jag har sett.
Tvärtom. Malmös fönster förra sommaren hörde jag i något liksom svepa förbi. Jag tror att de brände 80 mille förra sommaren.
Och vad tror du de har lagt i år?
Nej, men det var ju Sibi och han som drog, alltså det var ju hur många spelare som helst. Zeidan, alltså det är bara small.
Smittar sig kvar.
Cici, ja precis. Och jag menar det är ju så här. De har en annan plånbok och hittar, men menar, det går att gå fel liksom. Djurgården har haft det lite tufft nu med Oliver Berg och har inte riktigt funkat. Och Moros Gracia försvann direkt. Jag menar, det går upp och ner liksom. Och
Jakob Bergström tillbaka i Mjällby.
Ja, så att det finns många som har det tufft liksom så.
Det man kan konstatera är så här, att i fotboll så kan, tyvärr så är det så tråkigt som att få dra klyschen att liksom, allting kan hända. Det är, liksom, det är svårt att förutse framtiden på det sättet att säga, ja, nu har de gjort så här. Det är klart att det talar för att det kommer bli på ett visst sätt. Malmö har mest pengar. Det är en stor chans att de kommer hamna högt upp. Men även fast det gör på pappret vad som verkar vara det mesta rätt, så betyder det inte att utfallet alla gånger blir det som är förväntat. Som sagt, Djurgården är ett praktexempel liksom,
ja.
Som var säsong. Ja, de hamnar ju i en jävla limbo helt plötsligt. Eller limbo, men de är inte där de vill vara. Och vad många anser de borde vara. Elfsborg, ja, de är ju, har ju slagit över förväntan hittills. Häcken fortsätter att leverera. Så att,
ja, men där snackar vi liksom värvningarna som går in där och gör, vad var det, Europa 2+1 direkt. Någon 19 år eller vad
var det? Ja, just det. Samtidigt också lite choke i Europa. Alltså...
Jag
håller med en grej, jag tänkte på det där du sa, och jag vet inte om det var det du menade, men jag tänker på som är viktigt också, det är inte bara alltså längden på kontrakten heller, alltså att få alla att signa nytt, det är också få, som du säger, alltså få folk att känna att de vill vara i Bayern, att man vill uträtta någonting i Hammarby. Jag menar, det är klart att det är grymt att Bayern låser Rafferty på 4,5 och Marcus Karlsson på 4,5 och så här. Det är helt underbart. Eller 3,5 kanske var. Skitsamma. Alltså långa kontrakt med spelare som är från egna led och allt det där. Det är liksom, det är verkligen. Men känslan är ju att jag vill att de ska vara inte bara här för att de har 4 år på kontraktet, utan att de vill vara här liksom. Och det kanske man, det är kvittot när man signar långt.
Det är enklare liksom. Också när det är spelare som är uppvuxna i akademin. Marcus Karlsson pratar ju mycket i den där fina videon som
otroligt
som liksom att det här är min klubb och jag har spelat hela livet här, och Rafferty, jag har 2 benbrott och ändå liksom går från P19 direkt till A-laget och slagit igenom. Alltså tacksamheten och glädjen där måste ju vara liksom.
Ja, men även att man känner förtroendet för Cifuentes och hela Årsta, hela apparaten. För det, jag menar, man kan ju skriva på, alltså det finns säkert folk som hade kunnat tänka sig, ja, men det är en bra, ändå bra att skriva 3 år med Bayern och så drar jag när det kommer. Men känslan är också att man vill så här, du får gärna skriva 2 år med Bayern eller 4, men det viktiga är att du liksom verkligen vill vara här och känner att man vill ha någonting. Och det är som du säger, det är klart att det är mycket, då är det ju bättre, eller vad man ska säga, det är mer gynnsamt att ha egna talanger, för de har förmodligen mycket mer känsla för klubben.
Vill nog hellre vara här en spelare som en, ja, jazz, visst är det till exempel.
Och sen så blir det ju att dels så i en miljö där det är mer harmoni och man har den här typen av känsla, så blir ju en sån här tech-grej blir ganska liten då, för att saker och ting är harmoniska. En icke-harmonisk miljö, så kommer det där slå mycket sämre troligtvis. Samt att de som kommer in i den miljön som är nya, ta Simon Strand, får ju akklimatisera sig till en liksom en känsla och ett sätt att vara och bete sig på, att nu är det ju Hammarby nu, och jag menar det han gör för match, det kan man ju säga mycket om, men han har ju anammat Hammarby, och att ha spelare som anammar klubben, värderingar, supportrar, det gör otroligt mycket för hela omgivningen. Det är svårt att sätta liksom hur många poäng på en säsong det innebär, men det innebär x antal poäng på en säsong som det inte liksom gör om det inte är så att säga.
Nej, och sen ganska, nu är vi inte långt ifrån januarifönstret, men att det är ganska skönt att kunna liksom, ja, inventera truppen lite. Man märker säkert att några vill gå, några vill vara kvar, alltså, du vet så. Och så kan man börja bygga från det, än att man, sommarfönstret är ju, finns ju egentligen två, alltså jag skulle säga att det finns ju bara två sidor av ett sommarfönster. Det ena är ju när man hamnar i liksom AIK-läget, att man måste värva sig kvar i serien typ, eller måste säga. Och det andra är väl att man vill det kanske finns tre då. Gör ett ryck för SM-guldet genom att värva någon, typ Berisha. Eller göra en push i Europa. Alltså också typ Berisha liksom. Men är man någonstans där Bayern är nu, där det är liksom avvisst, klart man hade kunnat gå för Conference League, men om man ligger någonstans i övre halvan av serien på säker mark och klättrar mot en fjärde plats då, eller tredje, alltså vad det nu kan, fjärde platsen är väl det som är rimligt, men att finns det mycket att bygga på i truppen som man har liksom märkt att det här funkar, det är skönt att inte behöva lägga 12 miljoner på en tia liksom.
Verkligen.
Så att,
ja. Nej, men det är sagt, nu är det ju just nu som mår Hammarby rätt bra och det känns stabilt. Sen som sagt så jag menar, en torsk eller två framöver på bortaplan så kommer det ju vara lite skakigt igen kanske hos vissa supportrar. En sak jag måste bara nämna som jag ogillar skarp, det är alla de här som nu ska liksom dra en lans för att vad var det jag sa? Hammarby spelar lite rakare hit och dit. Alltså, om man inte kan vara mer ödmjuk än att säga så här, alltså jag menar, jag satt ju här i våras och sa en trebackslinje skulle kunna vara intressant och Jim tyckte så här, det är roligare att se med liksom fyrback, jag tycker det är roligare fotboll att se etc. Fan, vad, det är tröttsamt med folk som ska dra lanser och tycka så här, nu visar jag att jag har rätt. Och tro så här också att Marte inte tänkt tanken på att lira en trebackslinje förrän för liksom 2 veckor sedan. Alltså då måste man ju somna om och vakna upp igen. Det är liksom, vilken sten ligger om. Marte har ju tänkt de där tankarna 2000 gånger.
Så du har spelat med det tidigare lag.
Alltså,
ja.
Herregud liksom, vi sitter här och pratar och ibland är vi kritiska och så, men om folk tror att vi sitter här och tror att vi är smartare än liksom våra tränare och annat, det är så här,
Nej, det får man hoppas på. Är det något annat vi ser om matchen? Skönt att hålla nollan ska jag säga mot Elfsborg. Hölls till ett ganska lågt XG, inte så många farliga chanser.
Ja, det är väl den innan målet.
Ja, där är helt sjukt att Jeppe Okkus inte spelar.
Ja, det blir ju en fin räddning till slut. Även om ni snackar om att...
Absolut.
Då vi ska bara gå ut och ta det.
Ja, jag tyckte också att han måste komma ut och styra av det anfallet. Han var lite sittande på linjen där, kan man säga. Men en bra räddning och sen...
Erabi som vinner duellen och i sin lilla snurr när han ramlar spelar fram till Besara.
Ja, det blir inte ens frispark. Nej, precis. Nej. Påminner lite om den här situationen mot Twente där han vinner en frispark, lägger handen på bollen, spelar den i sidled till Besara som piskar in den till Nalic som sen skjuter utanför mot Twente. Det är ju samma liksom mönster. Lite synd att inte stänga matchen, men det jag tänkte på var att det är alltid kunnat Bayern vinner, men det var en jävligt rolig match. Mm. Alltså trots att det blir inte så många mål.
Det var inte ÖIS Skövde.
Det var det inte.
Nej, och jag tycker också att det är, jag vet inte, alltså Norrköpingsmatchen var inte så bra. Det var lite snygga mål och sådär, men det var inte så bra fotboll. Här tror jag att det var ganska, jag vet att Elfsborg tycker väl inte att de kommer upp i nivå. Det är klart att de inte gör det när de har 0-4 XG och vad fan det var. Och liksom inte,
det finns alltid två
vinner matchen.
Men jag tycker också att anledningen till att man inte kommer upp i nivå är inte alltid på sig själv.
Nej, precis. Men det var alltså högoktan kanske handlar om att det är mycket så här händelser, men jag tyckte det var en bra fotbollsmatch. Det var liksom, den underhöll trots att inte, jag tycker inte alltid man måste ha mycket mål för att det ska vara underhållande. Jag tycker att det kan vara liksom bra matcher ändå.
Det är skönt att vinna med 1-0 ibland. Ibland är det bara skönt att vinna med 1-0. Det behöver liksom inte vara mer. Det är 1-0
är mål i första halvlek också, inte så här sent avgörande.
Och det blir liksom inte så här, men det blir aldrig särskilt nervöst faktiskt. Jag tycker inte Elfsborg lyckas inte komma till en forcering. De försöker, men det blir liksom inte stressigt.
Det är många så här inlägg på bortre stolpen som Bayern kan täcka ut.
Dovin
hugger ner så här tre bollar på inlägg liksom. Det är klart att Elfsborg leder serien av en anledning.
Det är betydligt svårare när Bayern gör 1-0, för att då kan Bayern, alltså alla sjunker ju hem på ett annat sätt och är samlade eller sjunker hem, men man är ju många personer bakom bollen hela tiden.
Det
blir aldrig de här kontringslägena som Elfsborg är specialister på heller.
Nej, och sen allt det här med som vi snackade om, det här med att det bara ska vara rakt, det stämmer ju inte riktigt heller.
Nej.
För att Bayern har ganska många delar av matchen där man bara står och spelar av.
Ja.
Och är väldigt så här spelskickliga, Jay är väl, alltså, han är ju sämst av de tre i backlinjen. Men jag tycker, alltså, jag tycker jag kan se en utveckling för varenda match som går. Att det blir liksom mindre och mindre svajigt. Och jag tycker när man har så pass ett spelskickligt lag, det är jobbigt. Elfsborg, alltså, de kommer inte så nära. Det är inte så lätt att pressa Bayern.
Det man liksom får med Jay också, ett otroligt vapen på fasta. Han är ju nära på att knoppa in den.
Ja, vilket läge han har.
Ja. Ja, och hur stark han är på defensiva fasta. Mm. Och även det här, alltså, det som Elfsborg är duktiga på, spela in, alltså, mot en treback, spela in i liksom ytan bakom. Där är han, alltså, väldigt snabb, men han är också ganska säker i huvudspelet och sådär. Mot tuffa, alltså, Per Frick är ju inte lätt att möta. Jag tycker att det är lite så här, det är lite förenklat att säga att Bayern bara helt plötsligt börjar spela rakt, för att det är snarare så att Hammarby spelar ju grundtanken i spelet är ju fortfarande att kontrollera matchen. Det kanske bara handlar om att man vill, alltså, i vissa lägen vara framåt lite, alltså.
Men det kanske inte är så konstigt. Vi ska runda av, men det är inte så konstigt om du inte har yttrar, utan de är lite mer centrerade. Det är inte så konstigt att det blir lite rakare när du får tag i bollen, för du behöver inte vänta. Yttrarna har inte, du har inga, de är inte nere och jobbar defensivt. Vi har ju inte dem. De som är där uppe är ju där uppe redan från start. Tidigare har Hammarby nästan känt lite baktunga, för att Erabi har i princip varit solo där uppe. Nu har han ju Besara, nu har han Nalic, och de kan lite på egen hand skapa saker. Tidigare så var det så, Jokanovic på ena kanten, Johan Nilsson och den andra på andra. Men då är de nere i defensiven. Så när bollen kommer upp till Rabi, då är han helt solo. Det är han inte nu. Och då är det ju lättare att bli rakare. Alltså, eller vad man nu vill kalla det. Jag tror att han behöver väl hela tiden haft idén att man ska gå till attack om man kan. Men det är ju bara, nu har man hittat ett sätt att göra det på. Det
tar inte lika lång tid att bygga heller.
Nej.
Nej.
Men man gör både och.
Det blir en intensiv Bayern-vecka i alla fall. Det är onsdag, Hudik i cupen.
Riktigt bra pris med BF-bussen, såg jag.
Ja, 61 spänn, va?
Mm.
En krona per kilometer. Eller per mil.
Obs 18.00 för de som ska åka, så man inte tror att det är 19.
Ja, just det, matchen börjar.
Ja, precis, så att man inte tror att det är avspark.
Jävla usel tid, alltså, på onsdag.
Ja,
verkligen.
Det var det, helt enkelt.
Och där kan det vara intressant att se. Vi mötte ju dem 2021. Det var då Lado bombade in två.
Han hoppade in i två. Ja. Det är den här otroligt usla vinkeln med kameran.
Ja,
du ser något jävla
de har varit med på gång.
Ja. Och sen, det vore väl kul om Mikkelsen fick starta i kanske Nalic-rollen.
Ja, verkligen.
Gull kanske.
Ja, jag tänkte det. Är det dags för honom att flytta sig upp och testa
Rafferty
lite?
Kanske han gör. Ja, det tror jag fan.
En av tre kanske på vila Besara lite.
Är han Dunderbajan kvar i Hudiksvall, som det var så mycket snack om när de mötte de senaste?
Ja, just det, där, han som gjorde mål.
Ja,
just det. Honom såg vi mot HTF.
Ser jag här i statistiken.
Ja, återstår att se om han är med. Men Hudiksvall, ja.
Och sen är det Kalmar på söndag.
Kalmar söndag, 17.30.
En sån här måste kunna bli en trea nu på guldfågeln.
Supportervänlig bortamatchtid. Såklart. När vann man, jag kan inte ens ta reda på när man vann mot Kalmar senast, men det var på bortaplan, så det var väl en bra länge sedan.
Jag frågar mig kanske.
Ja, jag vet inte. Jag förutsätter att man spelar vidare med den här uppställningen. Kurtulus tillbaka.
Kalmar är också otroligt svaga nu, va?
De åkte på
3-0 Sirius, va?
Ja, alltså 3-0 efter 17 minuter.
Ja, det såg helt bedrövligt ut när man såg highlights.
Ja, men det var ju också 0-4 hemma mot Elfsborg någon gång i somras, och sen var det
Usla mot AIK,
och Usla mot Gnaget. Det var 2-0 tors mot Blåvitt. Ja, är du...
Ja, alltså du vet, Kalmar bort.
Det går inte att åka och räkna in några treer, men
nej, det har vi sett på vår borta statistik.
Jo, det här året, precis. Nej, men det känns väl, ja. Det känns, alltså, det har ju funnits sämre lägen att åka in till Kalmar, verkligen. Så kan man säga.
2021 var Billborns liksom öde förseglades. 2022 var det Björn Paulsens öde som förseglades. Så vem
ska dö mot
2023?
Ja, 2019 var den absolut värsta, men då var det ju Wolf som...
Ja, just som det. Blasevic.
Blasevic
som sanslut.
Ja. Det var väl inte det som var alltså Wolf-insatsen, själva Blasevic-situationen har inte mycket att snacka om.
Nej, men det är ju,
det är ju den här straffen när Mikkel halkar ju Mikkel Tjaniklic.
Ja, den är, alltså den är ju...
Ja, ja, den är sanslös. Ja, det, alltså ja, guldfågeln, men sagt, det är något öde som helt enkelt kommer att avgöra. Som, vi får se, vilka spelare försvinner.
Ja, verkligen. Det är offrat jävla lamm, du vet. Åker ner och dödar en karriär. Folk är livrade.
Ser man Tecke från start mot Kalmar så...
Precis. Tecke går på topp.
Ja, ja, nej, vi får se. Guldfågeln. Mm. Fan, jag skulle vilja åka dit, men det är så jävla 17.30 en söndag i Kalmar.
Ja, det är hemma 02.
Ja. Ja, är det om ens det alltså? Ja.
Men, 17.30, 19, man är ute 20. Det tar väl en 4 plus käk då. Ja, men 01 borde kunna vara hemma.
Den jävla arena som ligger
ute. Det är din fart, Adam, så är det hemma 23.30.
Oh, ja, men du vet, ute i så här Länna industriområde känns det så när man glider ut till Guldfågeln arena.
Ja, det är så jävla, det är så jävla deppigt.
Så har de Fredrik Skans, som är en dunderarena.
Exakt, som, som Gurra älskar. Med taggtråd och löpabanor. Det kan inte bli bättre. Oh. Vid vattnet.
Oh.
Men jag kommer när man åkte in, alltså när man åker in till Kalmar och i stan och typ går på någon pub. Sen är det en ny bussresa för att åka till arenan. Oh. Det är liksom så här, det är som att vara på A6 och sen åka andra halvan liksom till arenan. Nej, det är hemskt.
Ja, vi får se om vi åker dit då, helt enkelt. Oh. Det vet jag inte riktigt. Ja, jag
första dagen på jobbet dagen efter också.
Mm.
Det är upplagt för
slag och köra.
Aj, fy fan.
Ja. Spännande blir det. Det hade varit, det hade suttit fint med en borta seger i Kalmar också.
Verkligen.
Fan, det känns som en massa mig jag vill se om det är Elfsborgs matchen,
men ja, får, hur mycket som helst.
Ja, det får bli någon annan gång. Ja.
Summera säsongen sen. 4 timmar Elfsborg.
Mm. Nej, men det var så mycket runt omkring. Alltså det var, fan vad fint det var. Jag var så sugen på Bayern också. Jag fick liksom inte, även om det är så här, det var ju trist att torska mot Twente. Det är ingenting, alltså det råder inget tvivel om det. Men fan, man kom vidare från en jävla bra feeling. Och sen så
studsa tillbaka verkligen.
Supersäker var jag på vinst också.
Jag kände inte alls att det var så här, när folk, serieledaren kommer, nu blir det så. Jag kände inte alls så.
Nej.
Nej, men de gamla Bayern, att man, hemma så vinner vi mot alla ungefär.
Mm, får 2-0 i röven söndag. Kom, och sen tillbaka på måndag. Ja,
hemma så.
Helt tiltad.
Det är Kalmar, Mjällby borta nu. Och sen så kommer ju två dunderfighter hemma. AIK, Malmö.
Mm.
Oh, herregud. AIK framförallt känner man ju.
Ja, det måste bara vinnas.
Alltså revanschen, alltså, där är ju...
Jag har nästan ångest redan nu. För den matchen måste Hammarby vinna. Så är det bara. Alltså, ja.
Är det på kvalsträcket nu? Mm.
Mm. Ja. Efter en helt sjuk påse i Värnamo.
Ja.
Jag trodde inte de där målen fanns
längre. Såg han på Twitter som hade liksom... Jag tror att det var en gnagare som hade liksom... Han hade lagt upp hela matchen. Värnamo kommer spela mot ett mål.
Ja, just det. Mm.
Sen kommer väl Degerfors göra ett orimligt mål på en chans som inte ens är i minut 95 genom typ av, vad heter han?
Diego Campos.
Så. Han satt exakt liksom hela
ja, det är så jävla brunket att det är på, alltså det är inte utspark på liggande boll, för de är ofta ganska flacka eller lite flacka. Det här är ju en sån här gammal division 4 mål, vet, bomba upp den jättehögt, ja, med, alltså från händerna, alltså vad säger man, utspark, ja, från händerna. Och sen så
som dammar man älskade den, göra när man var liten.
Exakt. Mm. Och sen så, men den här är alldeles för hög också. Ja.
Så man ville bara få den så högt så här, som möjligt, men det var det som var grejen.
Ja, jättedålig timing. Och sen ett lite så här, det är ett bra avslut men ändå konstigt, och sen är helt precis gnaget på kvalplats. Ja, det är otroligt faktiskt.
Ja. Allsvenskan.
Ja, alltså, ja, men lite så.
Det händer bara. Det är som i Göteborg liksom, det som sker där med Djurgården och allting, och Astrid Selmani kommer in och helt plötsligt så gör Göteborg två pytsar och sen så
spelar han eller?
Han hoppar in i ställning 0-1. Och sen så vinner de med 2-1, och han är ändå, det första han gör, det får man ge Astrid Selmani, det är att han vinner ett inkast och är ju så övertänd så att det, alltså du vet, han sätter ju eld på hela jävla stället. Alltså snack om energispelare. Ja, han är perfekt där.
Jag tror också det.
Tyvärr.
Ja, verkligen. Jag gillar verkligen Selmani.
Jag var hård mot honom när han var i Bayern, för jag tyckte inte han riktigt passade in.
Nej.
Men som människa och spelare, alltså, han har ju någonting.
Han gjorde ändå så här 27 mål på 50-tal matcher liksom. Det är, alltså, han är ganska,
det är inte Neymar-status eller stats vi drog här innan.
Men det var bara
inget Saudiarabien för
Selman, för Selman var Israel.
Nej, men det vart framförallt krisande i Göteborg på väg ut.
Ja, men han är ju en enmansstyrka och det är ett sånt lag behöver ju det, för de har ju liksom, han är ju energi för 11 man. Är ju bara han, det är bara ett energipaket.
Pressar du vet.
Helt onödan.
Ja, helt onödan, bara springer att han får bollen i huvudet själv så det går till inspark och så är han likadan så.
Ja, det är sanslöst liksom. Marcus Berg springer sig fri, långsammaste anfallet svenska springer sig fri.
Jag har fortfarande inte sett det där i en bra vinkel. Hur fan är det? Alltså, jag säger inte att det är
planhalva.
Det är så pass.
Han är på egen planhalva.
Ja. Apropå Selmani eller som varit avblåst på egen planhalva mot Djurgården.
Ja, ska vi blåsa av den här podden eller?
Ja, det ska vi. Tack.
Farsan ringer på andra linjen. Tortera mig.
Tack till alla som har lyssnat. Vi är tillbaka efter Kalmar-matchen helt enkelt. Ha det gott.
Forza Bayern.